Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz eller alternativt på nätet www.tyresoradion.se. Riksradion har ju än så länge OBS Kulturkvarten, men vi kör en hel halvtimme. Med mig finns Tyresö-författaren Peter Paul för att berätta om sitt författarskap. Jag heter Leif Bratt. Peter, ska vi börja med en kortare levnadsbeskrivning?
Mycket kort. Ja, jag föddes 1940 i Tyskland under kriget. Kom till Sverige 45. Växte upp och gick i skola. Lärde mig svenska väldigt fort och sådär. Gick i skolan och ingen kunde höra att jag hade ett utländskt ursprung. Jag själv var noga med att inte berätta det. Tyskarna var inte så omtyckta i Sverige på den tiden. Ja, sen gick jag läroverk i Södra Latin i Stockholm. Och intresserade mig mest för de matematiska ämnena. Fysik, matematik, fysik, kemi och sådär. Och även för svenska språket. Och jag fick bra betyg i de ämnena. Dessutom var jag idrottsintresserad och hade bra resultat där. Så att den skoltiden var för min del lugn, min personliga del. Sen så gick jag på Stockholms universitet, läste matte, fysik, kemi, statistik och så vidare. Så gjorde jag massvis med sådana där ämnen. Men för att komma till numeriska så hamnade jag så småningom på numerisk analys, alltså matematik för tillämpad så att datorerna förstår det. Och därför blev jag lärare på Tekniska högskolan till min pension. I början så, de första åren där, inte på tekniskt, men de första åren efter skolan så var jag också ungdomsledare på ett sommarläge för pojkar. Därifrån stammar mycket av det jag har skrivit om.
Ungdomars situation.
Mm.
För jag bara säga det här med, för mig var så numeriskt, det tror jag hade att göra med siffror bara, men det är alltså en speciell gren av matematiken.
Ja, det får man säga. En tillämpad, där matematiken används. Matematik, det kan ju vara bara formler och så. Och så ska de formlerna kunna användas till numeriskt alltså.
Praktisk nytta.
Praktisk nytta. Ja, det var kort. Och jag började inte skriva förrän på 80-talet. Alltså började skriva fotböcker. Men jag hade skrivit ända sedan jag var 6-åring. Så där hade jag alltid hållit på och klottrat något.
Så det låg massa i skrivbordslådan?
Det gjorde det.
Idéer och så? Utkast?
Det gjorde det verkligen. Och på det här sommarläget jag pratade om, där roade jag mig med att berätta, eller skriva och berätta spökhistorier och sånt där. Så att jag tränade upp en hel del av skrivkonsten.
Så du kände att du hade lite av den här, får jag säga då, litterära ådran i dig?
Ja, kände. Men jag,
jo, men man känner väl att det gick lätt eller bra?
Ja, just det. Ja,
lite
så.
Lite
du tycker det är så fint. Det var väl inte det jag kände. Jag tyckte det var roligt bara att skriva.
Ja, men jag måste ju också låta lite bildad.
Ja, okej. Jo, men min litterära ådra utvecklades genom såna där övningar.
Vad bra. Jag tittar på din adress. Och där stod det Nada. Det är inte i spanska nu, utan det är nog nada.kth.se. Och då undrade jag vad Nada var. Men du sa att du hade gått i pension också. Men Nada, det stod då. Ennet kanske står för numerisk där.
Nada står för numerisk analys och datalogi. Så det var vad man ägnade sig åt på den institutionen.
Men man kan säga att det har du lämnat nu, för nu har du gått till pension.
Ja, det kan man säga. Jag har kvar att underhålla en lärobok som jag skrev och sådär. Annars kan man verkligen säga att jag har lämnat det.
Men den typen av bok, det är mer för specialister. Det vi ska prata om, det är väl allmänhetens nytta av dig som författare. Ja. Inte akademikernas nytta. Men om vi tar och går till ditt författarskap, då använder jag det här medfödd ådra eller så, litterär ådra. Och du säger att du har förkovrat den lite grann på egen hand genom praktiska övningar så att säga, på koloni eller vad man får kalla det för. Får jag fråga, är det tungt eller lätt för det att, ja, nu är det inte så fina ord, producera text? Alltså, får du kämpa för varje mening eller kommer det bara flytande?
Det flyter bra och det är rätt lätt och det är roligt. Om du med producera menar själva skrivandet alltså.
Ja, vad annat det fint ord där. Eller ekonomiskt ord, jag är ju ekonom. Ja. Ja. Så att det går lätt. Du behöver inte säga disciplinerad utan du är inspirerad när du skriver.
Det finns de som säger att inspiration är ett fult ord. Men det kan man väl säga att jag är i gasen och skriver på och det går bra, det går lätt.
Det är ganska färdigt när du kommer eller måste du...
Ja, jag har använt det hela klart i skallen.
Vi ska komma lite till det. För du ska ju... Vi startar ju det här samtalet därför du har nu haft vänligheten att läsa in en av dina böcker. Så vi ska ju prova på det här med radioföljetong. Och då har du valt en som heter En vän som heter Mia. Och där tänkte jag citera ett stycke som jag fastnade för just om författarskap. Och då skrev du så här i boken. Tror du Hanna tar sats först, fråga sedan. Tror du man måste haft en taskig barndom för att bli en bra författare? Absolut inte. Det verkar nästan så. Det enda man måste ha är något som man absolut måste få berätta, säger författaren i en mycket bestämd ton. Taskig eller genomlycklig barndom, det har inte med saken att göra. Något som måste berättas, det är det viktiga. Man kan inte skriva om ingenting. Är det någonting som sammanfattar dig och ditt författarskap?
Det kan jag lugnt säga. Jag tror att i de klasser där jag har varit och pratat så har jag sagt ungefär just det där. Att man kan inte skriva om ingenting. Det är så många som frågar mig då, jag skulle så gärna vilja bli författare, men vad ska jag skriva om?
Och då, ja, då drar du ner rullgardinen?
Nej, det gör jag inte. Jag försöker vara lite vänlig och säga att du ska kanske samla på dig någonting som du verkligen... Och då säger jag så att det viktiga är att man verkligen vill berätta någonting. Att det är någonting man verkligen vill ut med.
Men om du då säger du fick... Nu blir det fel ord här, så känner jag inspiration. Alltså jag tänkte på det här sommarlägret. Eftersom du skriver mycket om ungdomar och så... Det måste ju ha hänt en hel del där som du då... Jag gissar, eller är det från ännu yngre tid du har mycket av det här berättandet i det? Alltså det här vill jag berätta om. Din ungdomstid eller det du fick uppleva på sommarlägret. Eller höra från andra barn som var på sommarlägret.
Ja, det är både och. Mycket av mina tidigaste böcker handlar ju om min egen uppväxt, om jag säger så. Men sen på det här sommarlägret, det var alltså 2x40. Grabbar, alltså, som man var uppdelade i två perioder, 2x40 grabbar varje sommar. Och allihopa hade sitt öde. Och de här ödena, de kolliderade och gnets mot varandra. Och det var väldigt, ja, det hände väldigt mycket. Och det har jag då berättat om i andra böcker sen. Så det är en inspirationskälla.
Även om man inte, alltså inspirerande låter lite positivt, men mycket av det skriver är ju problematik kring uppväxttiden, att det inte alltid är så lätt.
Ja. Jo, alltså problem, jag hade den övertygelsen som ungdomsledare att folk inte bara är som de är, utan det finns någonting bakom. Och det där ville jag gärna åt.
Och du kände du kunde locka, de kom och berättade, var du någon slags biktfader?
Ja, genom att jag hade den inställningen så fick jag fin kontakt med många.
Då den här boken vi strax ska få börja höra, En vän som heter Mia. Det är ju en berättelse just om den här problematiken som en del kan uppleva. Det är en 11-årig tjej, om jag minns rätt, med en mamma som missbrukar alkohol. Och då dök det upp medan jag läste den där. Om jag frågade dig, vem är den lämpad för? Är det den unga människa som växer upp i ett missbrukarhem? Eller är det för omgivningen, alltså de här som kanske har då snälla föräldrar eller vanliga föräldrar eller vilka ord man nu vill använda, så att de får förståelse för hur det kan vara att växa upp i ett missbrukarhem? Eller
det,
både och?
Det är både och, skulle jag just till att säga. Det är I den mån barn med svår problematik hemma orkar med att läsa så kan de ha en viss hjälp av att se att de inte är ensamma i världen med sina problem. Men den som jag tycker bästa recension jag har fått av en bok som heter Malins kung Gurra, där denna Gurra är en problemkille. Det är en 11-årig flicka som sa när hon hade läst den där att plötsligt förstod jag att det är en klasskompis jag har, att han inte bara är larv, taskig och omöjlig sådär, utan det beror på något. Och då tänkte jag att då har det nappat där det ska nappa.
Ökad
det är något att de förstår det.
Vi var inne på det lite tidigare, just fortsätter med den här boken, En vän som heter Mia. När jag började läsa den och kom en bit in så tänkte jag, det här är ju ett gigantiskt pussel. För att sy ihop det här paketet, så lägga hela pusslet, så tänkte jag, då måste man ju ha, ungefär som man lägger pussel, man har ramen klar för sig, men i det här fallet är det ju så mycket pusselbitar. Hur mycket vet du när du startar? Du antyder lite att du har ganska klart för, men för mig framstår det som att det måste till en gigantisk hjärna för att hålla alla de här trådarna samman så att det blir någon logik i berättelsen.
Nej, det behövs inte så mycket besvär med det. Jag börjar inte skriva boken förrän jag vet slutet. Kanske inte ordagrant slutet, men vad det hela går ut på. Och sen bygger ju det mesta jag skriver bygger ju på någonting som jag har sett eller upplevt eller känner till överhuvudtaget. Och då finns de där pusselbitarna bara. Och det enda som det går ut på är att lägga dem i rätt ordning så att det här slutet ramlar ut logiskt.
Jag vill betona här, alltså, det är ju inte svårt att läsa boken. Jag tänkte mig som författare att, för det blir logiskt när man läser, men jag tänkte, hur kan han ha tänkt på det innan att det här skulle ske? Förstår du vad jag menar? Ja. Så att jag vill betona att
Det är just att veta vart det hela syftar till slut. Ja. Vad är slut, inte slutorden, men ja, slutsatsen.
The storyline, ja. Den är ganska klar, ja. När du börjar. Du har tänkt igenom.
Och de här pusselbitarna, det är ju hur man kommer dit. Vilka hemförhållandena är på de här olika ställena. Vad de säger i skolan och vad de tycker och tänker och sånt där. Det finns redan, fast det ska in i rätt ordning.
Jag vill också säga så här, vi är kanske lite otydliga för vi ska ju inte berätta, folk ska ju lyssna på boken. Så vi får inte
jag tänkte säga, jag kan ju inte börja boken så här. Och så.
Nej, men alltså det var mer alltså att få ihop alla, men då betyder det att du har tänkt igenom storyn ganska väl innan du sätter vid skrivmaskinen.
Mycket så väl till och med. Men jag tillhör inte de här som sätter upp stolpar på papper och arbetar efter det. Det tycker jag är att låsa arbetet.
Kan det hända att du kommer in på någon annan stig på som du inte hade tänkt när du tänkte igenom storyn? Eller håller du ganska väl till det du har tänkt igenom?
Jag håller mig nog till det jag har tänkt igenom. Ja, det finns en del historier i det förflutna där personerna har tagit hand om berättelsen själva på något vis. Det är en väldigt magisk upplevelse när de får eget liv. Men det gäller inte den här boken alls.
Eller det kanske också är då det här stigen vid sidan om. Den kanske leder till ett nytt uppslag istället.
Det kan det ju vara.
En kanske inte så invecklad fråga då. Man talar ju ibland om deckarförfattare och science fiction-författare. Kan du själv placera in dig i någon genre?
Nej, det är svårt. Jag gillar ju inte det där genreindelningen egentligen överhuvudtaget. Men skriver man en science fiction så vet man ju det. Jag har skrivit en bok som väl får kallas för science fiction-bok.
Och den hette?
Den hette Intet bortom det yttersta. I övrigt så är det ju en tvist på förlagen huruvida jag skriver ungdomsböcker, barnböcker, vuxenböcker eller vad jag skriver för någonting. Det är väl där. Men det är ju mestadels romaner. några dikter har jag skrivit, med mestadels romaner. Och...
Men man kan väl säga att mycket av böckerna i alla fall är en ungdomsproblematik involverad i?
Det kan man säga, och sen är många av ungdomsböckerna är lite åt deckarhållet, för att det händer mystiska saker som är mystiska därför att ungdomar kanske inte riktigt har grepp om världen ännu. Medan man som vuxen läsare förstår rätt bra vad det är som pågår.
En snarlik fråga, inte genre, men så här, man brukar prata om en röd tråd. Finns det någon röd tråd? Hör böckerna ihop eller är de helt fristående? Eller finns det någon tes du driver och så använder du boken som verktyg för att tala om det här, berätta det här?
Ja, jag har den här tesen som författaren i En vän som heter Mia säger, att det vänskap är vägen ut ur mörkret för den som befinner sig i mörker då.
Det stycket tyckte jag var väldigt fint.
Ja, och särskilt som Lina tänker så där att en väg ut ur mörkret, ja, låter ju bra, men en liten stig, solbelyst stig.
Då ska vi säga att Lina är just den här 11-åriga flickan.
Nästan. Jo, men den tesen driver jag, men inte så att böckerna ältar detta, utan det ska, ofta ska det ligga under. Men vänskapstemat är viktigt och finns i de flesta av mina böcker.
Kan man säga vänskapstemat i bemärkelsen att du vill tala om, försök hitta vänskapen så hittar du också tröst, eller inte tröst, kanske inte bra ord, men din tillvaro blir mindre problematisk kanske?
Ja. Och du, om du nu inte har en problematisk tillvaro, så kan du göra tillvaron lättare för någon annan genom att vara en vän. Men då lägger jag väldigt mycket tyngd i ordet vän. För flera av böckerna bevisar också att när det hakar upp sig, så beror det på att den där vänskapen, att det är något fel i den. Lita kanske inte på varandra tillräckligt. Eller den ena är sådan att det inte går att lita på den. Och då fungerar inte vänskapen som det tänkt, som jag har tänkt.
Den här rika produktionen då får jag intrycket av att du har känt, du har, alltså, det är ungefär en bok om året sen du började. Du måste ha känt att du har väldigt mycket att berätta. Och då tänker jag, är du en grubblande människa eller får du sinnesro någon gång och kan koppla av? Eller?
Ja, det är, jag får sinnesro i skrivandet bland annat. Jag går inte att grubbla på det där. Jag har väl varit mera grubblande, men jag har ju skrivit av mig massa som jag kunde grubbla över för. Det stämmer om du säger att jag hade väldigt mycket som jag ville berätta, och därför blev det många böcker och raskt i början så där. Nu är tempot lugnare. Jag har skrivit av mig det mesta som jag absolut vill ut med. Och nya saker tillstöter inte så mycket när man är pensionär och går där och ugglar. Och dessutom så är inte förlagen så där väldigt intresserade av det jag skriver längre. Men det är inte någon fråga om att det är en oro i mig som gör att jag skriver, utan tvärtom så är det...
Du vill delge dina erfarenheter?
Ja, jag vill skriva ner dem alla.
Alltså, du är en vän till mänskligheten, får man vara så pretentiös?
Ja, det kan man få vara.
Ja, jag tycker lite så i alla fall.
Inte vilken mänsklighet som helst.
Nej, men vi tar de snälla människorna.
Okej, de snälla människorna. Ja. Det är en vän till de snälla människorna.
Ja. En annan infallsvinkel nu då. Ditt författarskap har ju blivit dissekerat, alltså skärskådat, i akademiska studier. Det finns väl både uppsatser och doktorsavhandlingar och sånt. Vad forskarna kommit fram till om dig och ditt författarskap?
Ja, det är ett brev.
Får du inte vara opponent då när de...
Avhandlingarna förstår jag mig ju på. Alltså två doktorsavhandlingar. Den ena handlar om en av de här serierna av från min egen uppväxt som jag har skrivit. Och den andra handlar om mitt författarskap med utgång från min första bok, Janne min vän. Och de är båda två, tycker jag, väldigt bra. Men själva slutsatserna ställer jag mig frågan för. Jag är liksom av matematiker i själen och vill ha en bevisföring som leder fram till någon slags slutsats. Men sen finns det de här trebetygsuppsatserna, examensuppsatser och såna här saker som görs på universitet där olika människor analyserar olika aspekter på mitt skrivande, och de står jag väldigt frågande för. För då har de ofta inte kunnat sätta sig in i min tankebakgrund, om vi säger så. Att jag till exempel är matematiskt skolad och så, och missförstår ett annat ord i min berättelse, och sen bygger de upp en hel teori på detta missförstånd. Och detta ser ju jag med samma när jag läser avhandlingen, att det här har de ju precis fått en barfot, men ändå lyckas de få ihop någon alldeles fantastisk
teori. Som blir godkänt.
Teori enligt någon profet, ja. I litteraturvärlden. Ja, det är klart det blir godkänt. Det är inte jag som ska sätta betygen.
Nej.
Men det är väldigt del av vad de kommer fram till. Det är väl ungefär det vi har sagt här, att jag skriver om ungdomar med problem. Och det finns drag i mina böcker man känner igen, även om det inte handlar om precis samma ungdomar varje gång.
Du har ett rätt poetiskt språk, tycker jag.
Ja, de säger det en del som har läst mig. Det är väl så, jag försökte mig på dikter en gång i tiden, men konstaterar att det blir bättre att lägga in det poetiska i prosa istället.
Förutom då en annan större grupp som kanske är av betydelse för en författare, det är ju kritikerkåren. Har de uppmärksammat dig? Alltså med ris eller ros?
Med ris och ros, får jag väl säga. Jag ska väl inte klaga, det är väldigt mycket av det jag har skrivit har tagits emot med positiv kritik. Men sen är det ju att den negativa kritiken, den slår sig ju på något vis. Ja, det blir man lite mer betänksam inför. Och när man liksom ser de missuppfattningar som leder till en del negativ kritik, så undrar man vilka missuppfattningar har lett till den positiva kritiken. Hur mycket av sig själva lägger kritikerna in? En kritiker som säger jag känner inte igen mig i den här världen och säger det. Ja, är det egentligen en kritik? Det ska uppfattas så när man läser att det här boken stämmer inte, för jag känner inte igen mig. Men, och likadant kan ju förlagsredaktörer säga när de vägrar ge ut en bok. Och en del, jag har fått en del ris, men jag har mest fått ros, får jag väl säga.
Ja, du har i alla fall fått publicera 30 böcker. Ja. Eller, jag vet inte, cirka 30 säger jag då.
Ja, 32.
32, ja. Och men då måste väl till en viss tilltro på förlagen i alla fall. Annars, jag menar...
Ja, men nu har jag ju fått övergå till att ge ut på eget förlag, som det heter. Sånt som ligger då på nätet bara. Och...
Så kan man ladda ner det då?
Ja, man kan köpa boken. Alltså det är sån här print on demand.
Alltså jag är inte så här...
Alltså print on demand betyder att man beställer boken, så trycks den upp. 1 eller 10 eller 100.
Alltså trycks på beställning, så kan man säga. Så man, du gör inte en upplaga först och håller tummen att det ska sälja, utan man beställer 1 eller 2 eller 3 böcker. Mm. Och så trycks, men då, man får den då som en traditionell bok.
Det kommer som en bok, ja.
Ja.
Annars heter det e-bok, och det har jag inte.
E-bok, då läser man på nätet. Mm. Print on demand, då får man en tryckbok och beställa.
Ja. Och den beställer man då oftast i någon nätbokhandel. Men det lär ska gå att gå in i en vanlig bokhandel och beställa den. Men det är väl förmodligen en dyrare variant.
Ja, men de är ju en mellanhand. Och de, ja. Så, men vi kanske kan återkomma till det där, hur det där kan gå till. Avsluta med, så att folk inte glömmer hur det är. Du har själv nämnt lite om det här att du ibland hör då medmänniskor som... lyssna på dig, eller du håller ett föredrag eller något liknande, och så är de lite sugna på dig. Jag känner att jag vill skriva. Har du något råd att ge jag var intervjuad av oratoriekören. Hon sa, du kan öva med radion. Alltså du sätter på lite populärmusik och så sjunger du med. Det var ett sätt att träna upp sin sångröst. Har du några knep att delge medmänskligheten, den snälla delen av medmänniskorna?
Ja, motsvarande skulle ju vara att man läser mycket. Så att man upptäcker vad det är för typ av stil man gillar och sådär. Det skulle kunna vara. Men jag brukar inte ge just det rådet. Jag brukar väl just säga så här att ja, har du bara någonting som du absolut vill berätta, då ger sig nog resten själv. Du kanske inte behärskar språket, men då får du öva det lite. Öva med enklare saker som inte är så angelägna att berätta. Bara öva för dig själv. Skriva och...
Skriva dagbok.
Skriva dagbok. Och titta i den och se vad är det i det jag skriver som gör att den här berättelsen, det här jag berättar, inte lyfter. Och så försöka arbeta bort det.
Det finns ju så mycket utbildningar. Finns det författarutbildningar?
Ja, det gör det nu. Det är till och med på universitet. Och så här, framförallt finns det sådana här kurser av olika slag.
Så här, jag menar ABF och Medborgarskolan,
ja,
och
författarverkstad och som det heter.
Vuxenskolan och allt vad det heter. Från det.
Författarverkstad.
Deras kataloger kan man titta i kanske?
Jag gick ju på, det var ju det som gjorde att jag debuterade överhuvudtaget. Jag gick ju på Ordfronts författarverkstad. Där vi var 10-12 människor. Det var 83 det här, 1983 som jag gjorde det. Och där fick vi uppgifter och man gjorde sig uppmärksam på egenheter man hade. Och vi diskuterade varandras texter. Och jag får ju säga att jag var ganska färdig då redan. För jag hade skrivit dagbok och just sånt där. Och som jag berättade de här historierna för en okritisk pojkskara.
På sommarlägret.
Så jag hade skrivit mycket, jag hade språket i min hand. Men det jag kom underfund med där på författarverkstan var att man inte hade någon typ av fiender som man skrev någonting angeläget så kom de och stack kniven i ryggen på en sen. Det var en typ, jag hade inte formulerat mig så då, men det var i alla fall en typ av rädsla för att lämna ut mig som jag hade, som jag blev av med på den författarverkstan. Och det var ju det viktigaste, för sen kom jag ju loss verkligen.
Kan man säga att det var en tidig form av lärlingsverksamhet?
Ja,
det är ju modernt ord idag när det gäller utbildning.
Ja, det är det ju om man inte har skrivit mycket för. Men jag hade gjort det. För mig var det en förlösning. Den verkstaden slutade med att vi skulle ta fram någonting som vi hade i byrålådan. Och jag plockade fram en historia som jag hade burit på länge och inte var nöjd med hur jag hade skrivit om den gång på gång. Men nu lossnade det på något sätt och folket i den här verkstaden, de jublade och sa att det här är underbart, du måste berätta mer. Det märks ju att det hör hemma någonstans och sådär. Och så blev det den här första boken då, Janne min vän.
En annan bok, det var nämligen så här att jag berättade för en kompis om att jag skulle träffa dig för den här intervjun. Och då tipsade hon mig om en bok som heter Tillsammans kan vi förändra världen. Varför jag skulle läsa den, sa hon, det var en rätt annorlunda bok. Men hon ville ju inte berätta mer, för jag skulle ju få någon behållning av boken. Och så du får väl kanske inte heller berätta hur mycket som helst, men varför är den annorlunda?
Ja, dels är det ju något som jag inte har skrivit om annars faktiskt. Men framförallt är den annorlunda på så vis att det är en frivillig bilderbok. Och det betyder att istället för bilder som det är i en riktig
bilderbok
så är det tomma rutor där texten berättar. Och här är, så står det vad det är då. Här är direktörerna och överläkarna och politikerna som krafsar varandra på ryggen. På rutor där de ska göra det då och så vidare.
Och men de rutorna är tomma?
De är tomma och det frivilliga ligger i att läsaren må fylla i de där rutorna eller inte.
Hur man då själv ser på bankdirektörer eller fritidspolitiker?
Ja, vad som
eller?
Vaknar vid dessa, i denna text. Det var rätt kul, för det var en mamma som kom till mig med sin 10-åriga son, tror jag det var, som hade fyllt i de där rutorna. Det var härliga bilder alltså.
Men när jag såg titeln, eller fick höra talas om titeln, då tänkte jag så här, att det skulle vara en receptsamling för hur vi räddar världen.
Det kan man ju tro, men det är det egentligen inte någon receptsamling. Det skulle jag ju avsky att skriva. Utan det är mera, ska vi som vi vanliga människor, ska vi bara stå och bredvid och titta på när det här som jag berättade om i den boken händer? Eller ska vi kanske gå ihop och göra något istället?
Aha, det är lite, man ska lite reflektion över tillvaron och...
Reflektion, men inga uppmaningar och recept.
Inga pekpinnar.
Nej.
Tänk efter. Mm. Lite så.
Mm.
Om man nu efter, kanske då för att vara på säkra sidan, lyssnar nu på din uppläsning som kommer att komma under 7 veckor. Ett avsnitt varje vecka läggs på. Och sen blir man sugen på mer. Det är ändå 30 böcker vi pratar om. Är det någon du vill framhålla, eller ska man börja i kronologisk ordning? Det var väl Janne, min vän, som var den första, va?
Mm.
Var en bra inkörsport till ditt författarskap?
Ja, det beror ju alldeles på vem man är.
Snäll människa.
Om man har problem hemma så är ju den här... Om man åker i 10-11 års åldern så kan ju en vän som heter Mia vara bra. Har man mist någon älskad anhörig eller vän eller något sånt där, så är ju Jag saknar dig en bok som många älskar, som dessutom har blivit film nu på alldeles nyligen. Och det finns en liknande bok om en flicka som dör i cancer som heter Jag är kvar hos er. Jag är kvar hos er. Sen så, om man är vuxen, så jag tror att det, att börja med Janne, min vän, då ska man vara rätt läsvan och gilla, ja, det är lite nostalgi i den. Det handlar ju om 50-talets Stockholm, pojkgäng. Det kan läsas som en pojkbok, det kan läsas som en väldigt tung bok om vänskap. Det kan läsas på alla möjliga sätt. Jag har varit med om folk som har skrattat, som berättat att de skrattade så de ramlade ner i vattnet när de läste, de låg på en brygga. Och strax intill står en annan som säger att jag grät hela tiden när jag läste den boken. Så det beror verkligen på vem man är, var man ska börja någonstans.
Har du någon hemsida där det finns någon kortare beskrivning på böckerna? Jag tänker nämligen så här, för att vara lite inställsam. Det här kan ju bli jättebra julklappstips till mor- och farföräldrar eller någonting sånt, om de vill att barnbarnen som är i de yngre tonåren.
Ja, jag har en hemsida. Och på den har jag då först en länk till min bibliografi, alltså en lista över alla böcker jag har skrivit. Var och en av de titlarna leder till en liten beskrivning av boken. Sen,
och vad heter den adressen då?
Ja du, det är ju sånt där man ska bokstavera nästan, men det är då...
Om man söker på Peter Pohl, P-O-H-L, då kommer man väl till någon...
Då dyker den säkert upp.
Och då kan vi avsluta med en fråga. För den blir lite snarlik. För jag var ute efter att du började ju då för cirka 30 år sedan, eller om lite drygt så, 35 år sedan.
Nej, det är knappt så.
Då betyder det att några av de här böckerna kanske kan vara svåra att få tag i. Men det kan man hitta då, inköpsställen på din hemsida, eller?
Ja, det betyder det. Och sen har jag då en sida där det står titta i mitt lager eller någonting sånt där. Och av det framgår vilka böcker som finns ute i handeln fortfarande, vilka som jag har gett ut igen på ett sån här förlag som heter Déjà Vu, det betyder ju redan sett, alltså nyutgivning av gamla böcker, och vilka böcker som inte finns annat än möjligen hemma hos mig i några ex.
Peter, då får jag tacka för den här pratstunden, och så får jag hoppas att våra lyssnare får en behaglig stund. För alldeles strax så startar det första avsnittet av din uppläsning av boken En vän som heter Mia. Tack ska du ha.
Ja, tack själv.